God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska lyssna till bibelförklaring i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är andra Korinthierbrevet vi håller på med och det här är del 6. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 7.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Vi ska fortsätta då vårt studium här i andra Korinthierbrevet. Vi är på kapitel 2. Och för er som lyssnar nu så vill jag bara förvarna om att jag har här vid sidan om lite vatten och så har jag någonting så jag kan snyta med om det får något anfall här under den här timmen. Det är inte alldeles osannolikt. Jag är alltså rätt så förkyld. Men det känns bra så här långt efter 33 sekunder. Och då ska vi fortsätta där på, nu ska vi se här. Jag tror vi hade gjort till och med, ja vi har nog läst till och med vers 11. Men vi har inte gått igenom det utan vi får knyta an till vers 5. Där det står om en viss person. Jag lämnade ju er i okunnighet förra tisdagen. Men vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får slå upp våra biblar och läsa vittnesbördet om dig och om dina gärningar. Vi ber att ditt ord ska verka ibland oss liv. Evigt liv. Att vi ska få näring för vår inre människa som kommer ifrån dig. Att saligheten ska uppfylla oss. Att din heliga ande ska uppfylla oss. Att din frid ska uppfylla oss. Att vi ska kunna tänka som du och tala som du. Att vi ska kunna återspegla det som vi har tagit emot ifrån dig. Herre, nu överlämnar vi den här stunden till dig och vi tackar dig för att du har utgjutit din heliga ande. Som har smort oss, som har öppnat våra sinnen så att vi kan ta emot, vi kan förstå och vi kan bli förändrade. Herre, så överlåter vi den här stunden till dig. Amen. Jo, som sagt, förra gången så slutade vi ju med en fråga. Det står i vers 5. Om den här problempersonen kan vi väl säga. Alltså, det står några saker där i vers 5. En viss person står det. Och så står det att han har orsakat stor sorg. Och det står ju också att det är en han. En mansperson som har orsakat stor sorg. Inte mig, säger Paulus. Men vi får nog inkludera Paulus för att det finns ju två texter här nu att jämföra med. Det ena är första Korinthierbrevet 5. Och det var ju den där mannen som levde ihop med sin fars hustru. Inte sin mor, för han var förmodligen, ja hur det nu har gått till, det vet vi inte då. Men han levde ihop med sin fars hustru. Och det var ju en styggelse inte bara för judarna utan för romarna också. Så det var ett problem. Och sen så har vi i andra Korinthierbrevet kapitel 7, verserna 8 till och med 13, eller 13a i alla fall, till och med 12. Så det finns tre texter som alla handlar om en viss person som har orsakat stor skada. Och frågan var, vad kan det vara för en skada? Vad är det som han har ställt till med? Och det ska vi då försöka ge förklaring på. Och då är det som så att det finns egentligen två huvudtolkningar. Och den första tolkningen som är den vanligaste och har varit ända sedan den apostoliska tiden. Eller inte apostoliska men ända sedan urkyrkan i alla fall. Säg från år 90, 100, 110 efter Kristus. Därifrån har vi ju en del brev och så. Ända fram till vår tid nästan. Så har man i princip uteslutande tänkt sig att det måste vara den där mannen som levde med sin fars hustru. Och den tolkningen har varit så dominerande så att jag vet inte om det är någon som ens har tänkt något annat. Problemet är bara att det finns då en del frågetecken när man jämför de här tre olika skriftställena. Det tycks inte stämma riktigt. Det fanns en kyrkofader, Tertullianus, som levde i slutet på det andra århundradet. Alltså 160 upp till 200 och en bit till. Han hade en annan tolkning. Han var i princip ensam om den. Nu har det hänt att de sista 10-15 åren så har i princip alla exegeter svängt den här frågan om man ger en helt annan tolkning. Och Hans Johansson då, som jag följer, han börjar med att visa på och sätta i fråga. Han tar likheterna. Om du jämför de här tre bibelställena, men jag ärligt talat så orkar jag inte eller vill inte läsa igenom alla tre ställena igen. Utan jag har nämnt dem, första Korinthierbrevet 5, vers 1 till och med 5. Det här, andra Korinthierbrevet 2 från vers 5 till och med 11. Och kapitel 7, vilka verser jag nu sa, 8 till och med 12. De tre ställena måste man alltså läsa tillsammans för att få en bild. Det är tre texter som kompletterar varandra helt enkelt. Och som i förstone, för att upprepa mig, tyder på att det skulle vara samma person som i första kor 5. Och det finns likheter mellan de här texterna. Likheterna är till exempel att det är en grov försyndelse som skadar hela gemenskapen, står det på alla ställena. I båda texterna så omnämns Satan. Men här börjar det med svårigheterna, för Satan omnämns på lite olika sätt. Nämligen i första Korinthierbrevet 5 kapitlet. Där står det att, där säger Paulus att den här mannen ska uteslutas och överlämnas åt Satan, om ni kommer ihåg det. För att om möjligt hans ande ska bli frälst. Så Satan har nästan en positiv funktion där. Satan blir ett sorts redskap för att den här mannen ska komma till besinning och omvända sig eller bli renad på något sätt och kunna bli frälst i slutänden. Men när man läser om Satans insatser här, till exempel i vers 11 då, alltså andra Korinthierbrevet 2:11, där står det redan i vers 10 att man ska förlåta den här mannen för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Där har Satan en negativ effekt, nämligen Satan är också, när det här skrivs, ett hot emot den här mannen. Han behöver bli förlåten, han behöver bli upprättad och intagen i församlingen för att inte bli överlistad av Satan. Så det är två helt olika sätt egentligen att tala om Satans roll. Och då väcker ju det en del frågor som inte är då självklara svar på. Och som ni förstår då, när jag säger att exegeterna har svängt, så har man svängt på så sätt att man förordar helt enkelt att det är två olika situationer. Det som är mannen där som lever med sin fars hustru i första Korinthierbrevet 5, det är en situation. Det som det talas om här, en annan situation. Och då har vi att jämföra kapitel 2 och kapitel 7 med varandra. För där är det uppenbart att det är samma person. Och då får man plocka ihop lite olika fakta ifrån de här två texterna. Fakta säger jag, alltså gemensamma fakta som inte motsäger sig fulla. Och då är det inte mindre än nio stycken sådana fakta uppräknade. Och det första är då att den aktuella handlingen, vilken den nu är, synes vara en enstaka handling. Man kan se det när man läser noggrant, man kan märka det på tempusformer och så vidare. Så det syns vara en enstaka handling. Och i 7:12 har jag skrivit upp, där står det att han hade gjort orätt. Alltså det står inte att han lever på ett felaktigt sätt. Och det är ju skillnad. Det är det första. Den aktuella handlingen verkar ha varit en enstaka handling. Det andra, för de här nio punkterna, det är att den skyldige var känd. Nu ska vi se här, vi kan ta någon vers där. Ja, vers 10 då. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Alltså de visste väl vem det var då, annars visste de inte vem de skulle ge förlåtelsen. Så där är han känd. Och den som har gjort orätt här, som det står i 7:12. Verkar också vara känd, alltså det samma man. Det tredje, det är att han hade gjort orätt och vållat församlingen grov skada. Och det har vi redan tittat på. Jag tar inte upp alla bibelverserna, utan räknar upp de här punkterna bara. Det fjärde var att han var medlem i församlingen. Så han ingick i det heligas gemenskap eftersom han hade utsatts för bestraffning. Någon annan kunde inte församlingen ge sig på. Utan det här var en intern historia. Och det kan man se då, ja det läste vi till exempel i vers 6. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. För det femte, handlingen drabbade Paulus personligen. Men det står ju då, han beklagar sig inte här Paulus, precis som jag läste. Vi ska se här i vers 10. Den som ni förlåter honom förlåter också jag. Så Paulus var ju tydligen, hade anledning att också förlåta honom. För det sjätte, ja det har jag redan sagt egentligen. Som samtidigt drabbade det hela gemenskapen, alltså hela gemenskapen. Inte, den drabbade Paulus personligen, men också då för det sjätte, det hela gemenskap. För det sjunde, skadan, vilken det nu var, ledde till att Paulus ändrade sina resplaner. Här finns en del av förklaringen. Han ställde ju in sin resa, som det har vi pratat om tidigare, och ändrade sina resplaner. Han ville inte komma och göra dem bedrövade. Vi gick igenom det förra gången. För det åttonde, alla var till en början indragna. Så alla i församlingen på något sätt. Alltså det här var en grov försyndelse. Alla i församlingen var engagerade i den här orätten som han hade begått. Men friades allt eftersom bilden klarnade. Det står ju här i vers 6 att det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Så här har tydligen skett en förskjutning då, från att alla har blivit, de flesta har blivit färre och så vidare. Va? Till sist så ska ju ska de alla förlåta honom. Och likaså var ju, det kan vi titta förresten i kapitel 7, jag har skrivit upp också. Kapitel 7, vers 11. Se just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja och så vidare. Ni greps. Det är ju, här riktar han sig till församlingen. Så det var inte bara den här individen som hade gjort orätt som hade gripits av någon ånger, utan hela församlingen. Så ser det då ut. Och då finns det, förutom Hans Johanssons kommentar, så har jag tillgång till en riktigt standardverk över första Korinthierbrevet, ett tjockrackare. Den är skriven av en exeget som heter Furnish. Och han skriver så här. Att han menar sig att, han menar att i de här tvisterna som förelåg, så har man personligen förolämpat Paulus. Och det grövsta. Och den här snabbvisiten som vi pratade om, som blev så misslyckad, som gjorde att han bara åkte hem i stor sorg och skrev det här tårebrevet. Då skriver Furnish att det minsta vi kan våga tro om situationen är att Paulus har förolämpats. Sen på vilket sätt och vad är fortfarande då lite oklart. Men då har Hans Johansson en teori som jag nu ska redogöra för. Han har kanske fått den ifrån, han går alltså ett steg längre, Hans Johansson, än Furnish gör. Och Hans Johanssons tes, eller hypotes, den, om han har fått den ifrån någon annan kommentar ska låta vara osagt, eller om han har sett det själv. Det senare kanske är mindre troligt, han skriver, ni tittar i kapitel 7, vers 12. Där står det att mannen hade gjort orätt. Och det här ordet orätt heter på grekiska adikoi. Adikoi, orätt, det är alltså anti. Och dikoi har att göra med rättfärdighet. Alltså att leva rättfärdigt eller att göra rättfärdiga handlingar. Men det här var adikoi. Det är alltså ett ganska allmänt ord som kan användas för alla möjliga försyndelser. Man har gjort någonting orättfärdigt helt enkelt. Och som jag sa tidigare så finns det ingenting som talar för att den här mannen skulle leva i ett sexuellt förhållande med sin fars hustru. Alltså, och ha det som en livsstil och vara obotfärdig. För det kan man inte dra den slutsatsen till det här ordet adikoi. Man skulle nästan kunna säga tvärtom, att man kan inte dra den slutsatsen. För det ordet adikoi används inte någonstans direkt om den typen av försyndelser. Däremot så används det ordet om en del andra försyndelser. Nämligen om vi tittar i Matteus 20, vi ska titta på två bibelställen. Matteus kapitel 20, där finns ordet adikoi. Kapitel 20, vers 13. Här handlar det om vingårdsarbetarnas löner. Och det är de där då som blev anställda vid elfte timmen. Och så när lönen skulle delas ut så fick ju de lika mycket lön som de som hade arbetat hela dagen. Och så blir det ju klagomål då förstås, att de har blivit orättvist behandlade. Och då säger de i vers 11, när de fick sin lön, och då klagar de på husbonden och sa: de där som kom sist har gjort en timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem: min vän, jag gör dig ingen adikoi. Kom du inte överens med mig om en dinar? Här används ordet alltså om en ekonomisk överenskommelse. Då kanske ni är satta på spåret. Titta då också på i Filemons bok. Filemon är ju bara ett kapitel. Om ni inte hittar det så kan jag tala om att det står precis innan Hebreerbrevet. I Filemons bok kapitel 1, ja det är bara ett kapitel, så står det. Det är ju den här slaven Onesimus som han vill ha frigiven. Han skriver till Filemon. För Filemon har en slav som heter Onesimus som tydligen har flytt till Paulus. Och då är frågan vad Paulus ska göra med denne slav. Så skriver han brevet till Filemon. Så skriver han i vers 17: om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom som skulle du ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt, adikoi, eller är skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Alltså om han har stulit pengar när han stack därifrån, så för upp det på min räkning. Så där används, på båda de här ställena så används ordet adikoi om ekonomiska förbrytelser. Och nu kommer då själva tesen. Ni vet ju att Paulus var sysselsatt med insamlingar till de heliga i Jerusalem. Och det var på alla ställen. Och det läste vi om i första Korinthierbrevet också. Kapitel 8 handlar, hela kapitlet i andra Korinthierbrevet handlar om den där insamlingen. Och då är tesen den att det skulle kunna ha varit så att någon har förskingrat den här insamlingen. Här har samlats in pengar, men här har också försvunnit pengar, alldeles för mycket pengar. Och så har det då väckts en fråga, och i den här tvisten, för att använda ett milt ord, som fanns mellan de falska apostlarna eller delar av församlingen å ena sidan och Paulus å den andra sidan, om hans apostolat, och vi kommer in på det här allt eftersom. Så tänker sig Johansson att man har beskyllt Paulus för att ha förskingrat pengarna. Och hur ska Paulus kunna bevisa sin oskuld? Och Paulus har naturligtvis inte erkänt någonting sånt, eftersom han inte har gjort det heller. Och så har det stått ord emot ord. Och man kan ju tänka sig att det var förhållandevis mycket pengar, för det hade samlats in ifrån alla hushållen. Var det inte första veckodagen i varje vecka som det skulle samlas in, och så skulle man ta med sig det när man kom tillsammans. Och Paulus, han skulle ju göra en resa via Makedonien ner till Korint, plocka upp insamlingen till de heliga och så fortsätta till Jerusalem med gåvan. Men han kunde inte göra den resan nu. Han var tvungen att ändra sina resplaner så det här kunde redas ut. Och då så fortsätter teorin på det sättet att då kommer Timoteus först till Efesus och berättar precis det jag har berättat för er, för Paulus. Och Paulus blir ju upprörd och gör den här snabbvisiten. Ställer dem emot väggen och det reds inte ut. Utan han får bara lämna därifrån. Och då skriver han tårebrevet på vägen därifrån, som vi gick igenom förra timmen. Och sedan så är han orolig. Och Herren hade öppnat en dörr för honom för att predika upp i Troas. Och han åker dit. Det står ju så i apostlagärningarna, Herren har öppnat en dörr för mig. Och han åker dit och predikar, men han har inte ro i sin ande. Titus är fortfarande kvar i Korint. Och han vill att Titus, som har varit med när de har fått tårebrevet, ska komma och rapportera till honom. Men Titus är inte i Troas, som han hade hoppats. Och då fortsätter han över till Makedonien. Och när han är i Makedonien är ett lite vidare begrepp, så vi vet inte var, men han kunde ha varit Filippi till exempel, eller Berea eller något sånt ställe. Filippi hade han ju, där hade de ju, det skriver han i Filippibrevet, där har de ju alltid bistått honom ekonomiskt. Och de har alltid liksom brytt sig om sina apostel. Så där kan han ha varit. Och så kommer då Titus dit. Och Titus kommer med glada nyheter. Då har det alltså rätts ut. Då har det rätts ut på så sätt att de har hittat en skyldige som har erkänt. Och det har ställts till rätta. Om ni förlåter honom. Alltså hela församlingen har varit indragen. Men om ni förlåter honom så förlåter jag honom. Ta upp honom i gemenskapen igen. Och se till att inte Satan överlistar oss nu. Och när jag har läst det här noggrant, som ni märker, hoppas jag. Så tror jag att det här är mycket gångbar teori alltså. Och det vet vi ju från vår egen tid också, hur det här med ekonomi kan ställa till det mellan människor. Så jag tror också, som de flesta exegeter då efter 2000-talet, att det handlar inte om den där mannen som levde med sin fars hustru, utan det handlar om en ekonomisk oegentlighet som har ställt till hela det här kaoset i församlingen, den här tvisten. Eller det har varit en utlösande faktor i alla fall i Korint. Det som jag säger nu står ju inte i skriften, utan det här är en tolkning. Men den utgår från ordet adikoi. Att det har begåtts en orätt som har fått såna här enorma konsekvenser för dem. Furnish, som jag refererade till först, han säger att Paulus har förolämpats. Johansson skulle naturligtvis hålla med om det, men han tar ett steg längre när han säger att det är en ekonomisk oegentlighet. Och jag tycker att han argumenterar väldigt väl, Hans Johansson. Så att det har jag anslutit mig till också. Men det är klart att sånt här får ju betydelse för oss när vi predikar. Som ni förstår. Borde få i alla fall. Men här har alltså under kyrkans hela historia i princip knutits den där mannen som levde med sin fars hustru. Och då är det klart att ha sexualiteten där, och den förbjudna sexualiteten har ju då blivit, ja, ni vet hur man inom kristna sammanhang har behandlat hela ämnet, va? Det är ju infekterat i stort sett. Och vi får ju ett uppror i vår tid. Men det kanske inte är så konstigt om man lägger liksom fokus där. Det här talar ju för att det inte alls handlade om det. Ja, därmed inte sagt att det var riktigt att leva med sin fars hustru, men det var två olika historier som sagt. Då är vi klara med det, hörrni. Då är vi klara med det. Och då är det bara avslutningen här på det första huvudavsnittet. Det är ju fyra huvudavsnitt vi har. Och avslutningen på det här första, det är ju då verserna 12-13. Här har ni då själva upplösningen. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande, eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och for till Makedonien. Ni kan titta också, vi kan jämföra det där som jag läste nu med i kapitel 7. Då har du i vers... Ja, man kunde nästan ta från början, alltså vers 2. Jag tror jag gör det för att det passar så väl in i sammanhanget nu. Paulus skriver till dem: ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon, inte bedragit någon. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro utan var på allt sätt trängda utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa så att jag gladde mig ännu mer. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds sinne, efter Guds vilja, för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Se just detta, att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på den som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Man kan läsa den här texterna och de andra texterna fort eller långsamt och många gånger. Va? Så på något sätt så klarnar bilden. Och jag som sagt ansluter mig till Johansson. Då var vi klara med det där. Och nu kommer vi då till det andra större avsnittet. Nu går vi alltså in på ett nytt ämne, om jag säger så. För allt det som vi har tagit hittills, förutom själva inledningen där i kapitel 1 som ju handlar om tröstens Gud. Allt det som har varit ända fram till och med 2:13 har ju varit ett sätt för Paulus att knyta an till församlingen i Korint. Han har inte besökt dem, han har inte ens skrivit andra Korintsebrevet förrän den här saken var utredd. Nu har han knutit an och han har gjort det noggrant, han har gjort det med eftertryck och de har återfunnit varandra, han och församlingen i Korint. Nu så går han vidare då i vers 14 och det andra huvudavsnittet från vers 14 till och med kapitel 5:19. Alltså inte riktigt kapitel 5 ut utan till och med vers 19. Kapitel 3, 4, 5 handlar om apostelns tjänst. Alltså om apostelns tjänst. Och det kan i sin tur då delas in på följande sätt. Från vers 14 till och med kapitel 3, vers 6. Så får man en beskrivning av aposteln. Apostelns kännetecken lyfts fram. Sen i vers 7 till och med kapitel 4, vers 6. Så handlar det om apostelns tjänst, att aposteln är tjänare åt ett nytt förbund. Ett nytt förbund i vilket man tjänar på ett annat sätt än vad man tänker sig i normala fall. Man tjänar ju i anden. Och det tredje, det är vers 7, alltså kapitel 4, vers 7. Till och med kapitel 5, vers 10. Där det handlar om tjänstens villkor. Han talar om att han har skatten som är ett lerkärl. Det hör till apostelns villkor. Och sen i kapitel 5, den sista fjärdedelen där då, vers 11 till och med 19, är försoningens tjänst. Det är också rubriken här i folkbibeln, försoningens tjänst. Alltså fyra delar. Apostelns kännetecken, tjänare åt ett nytt förbund, tjänstens villkor och försoningens tjänst. Och det där ska vi då gå igenom. Och vi hinner väl göra en bit här idag. Och då läser vi, nu ska vi se hur långt vi ska läsa. Vi läser, ja, jag tror faktiskt att det räcker att vi läser. Jag har skrivit lite längre i mina anteckningar, men jag tror att det räcker att vi läser kapitlet ut där. Alltså kapitel 2, vers 14 och kapitlet ut till att börja med. Då skriver aposteln. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer ifrån Gud. Så det kan ju tyckas som en ganska abrupt övergång. Från att ha talat om den där mannen och hans orätt till att plötsligt, och det lidande som de har genomlevt, Paulus. Han hade ju oro i sin ande och han var ängstig på alla sätt. Och nu plötsligt talar han om att de befinner sig i ett segertåg. Men det ska ju förstås, kan jag säga redan från början, att ett segertåg betyder ju inte här att alla de yttre villkoren eller omständigheterna är som om det vore en dans på rosor och apostel. Utan det betyder ju möjligtvis att det kan vara det i det inre. Men i det yttre är det mycket smälek och lidande och motstånd på olika sätt. Va? Så det kan vara både och. Men han tar alltså fasta på inledningsvis att han går i segertåg. Och själva nyckelbegreppet då för den här första biten, det är ju just ordet segertåg. Och det är en teknisk term. För segertåg var någonting som man använde sig av på den här tiden. Och då finns det en historieskrivare som heter Orosius som har berättat, hur tillförlitligt det nu är, men Orosius har berättat att romarna under romartiden vann inte mindre än 340 slag i krig. Och då är det räknat fram till och med kejsar Vespianus år 69 efter Kristus. 340 slag har de räknat med. Och då var det som så att när man hade vunnit slaget, då tog man fångar. Och de här fångarna fick då ingå i triumftåget. Och ju fler fångar det var, och ju större och mäktigare fångarna var, desto större blir triumfen. För nu för man de här i triumftåg eller i segertåg till Rom. Och när man kommer till utkanten av Rom så möter befolkningen där. Och så börjar den stora festen. Och det är jubel och det är festligheter som pågår. Och så jublar man när de här fångarna tas. Och kulmen på hela festligheten, det är när fångarna avrättas inför allmänheten. Och är det så att man inte avrättar alla, för det var inte säkert att man gjorde, då kan man ju ha dem som slavar också. Så valde man ut de största och starkaste och de bästa för att markera triumfen. Och så avrättade man dem, en representativ skara alltså. Detta är triumftåget. Nu säger Paulus att han vandrar i segertåg, i triumftåg. Förstår ni bilden? Bilden är alltså den att Paulus, som var stor och stark i sig själv och var en mäktig farisé och så vidare, han har blivit besegrad av Kristus. Och Kristus har tagit med Paulus och andra som har blivit kristna i sitt segertåg. Och nu går de i det här triumftåget. Man kan ju tycka att bilden är lite makaber eftersom det slutar med att de avrättas. Men om du tänker efter två gånger så är den inte alls makaber. Dels därför att alla de här fångarna vittnar ju om Jesus Kristus. Det är ju Jesus Kristus som har besegrat oss. Så ju fler vi är, desto större ära blir det till Jesus Kristus. Och dels därför att vi har ju redan övergått ifrån döden till livet. Att vi ska lämna den här jorden, alltså bli avrättade då inom citationstecken. Det är ju ingenting som skrämmer oss. Vi vet ju att vi kommer att lämna den här jorden. Dessutom har det ju på ett sätt potentiellt redan skett i dopet. Det är vad dopet handlar om. Om du tittar i vad han skriver i Efesierbrevet. Jag kommer att tänka på det, men jag har inte skrivit upp istället, så ska jag se om jag hittar det. I Efesierbrevet kapitel 4. Vers 7. Men åt, han skriver här om Kristi kropp, att vi har blivit intagna i Kristi kropp. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, det är från Saltaren. Han steg upp, vad betyder det? Om inte att han också stigit ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Han har tagit oss till sina fångar. Och han leder oss, om än genom döden, till saligheten. Så Paulus förnekar inte på något sätt de yttre svårigheterna, lidandet, sjukdomarna eller eländet. Men han säger att de går i triumftåg. Han vet att de kommer att få kanske till och med lida martyrdöden i slutet med ett triumftåg. Så nu vet alla ni som lyssnar här också, jag också, vad det är för ett sorts tåg vi går i. Vi går i det himmelska tåget. Han har tagit oss till fånga och gjort oss till sina. Det var ju också så med de här triumftågen som man hade på romarnas tid, att de skedde ju till gudarnas ära. Och på så sätt är det för oss också. Det sker till Jesu Kristi ära. Han har besegrat oss. Han har vunnit oss. Titta i Romarbrevet 5. Jag har skrivit upp några bibelställen. Vi ska se om de är representativa. Vers 10. Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. Vi var hans fiender, står det här. Då skriver han i Efesierbrevet 2, de första verserna också, att vi var fiender till Gud, och medan vi var fiender så besegrade Herren oss. Titta i Galaterbrevet också. Galaterbrevet och Kolosserbrevet har jag skrivit upp här. Galaterbrevet kapitel 1, vers 13. Det är när han ger sitt vittnesbörd. Då skriver han till församlingarna i Galatien. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga mitt folk. Mer fanatiskt än om ivrade jag för mina fäders stadgar. Men Kristus besegrade mig. Så att den här präktigheten och stoltheten, Saulus hette han ju innan, det betyder ju den store. Paulus betyder den lille. Den här stora har kommit på skam. Han har blivit besegrad. Och ju mäktigare han var innan han blev en kristen, desto större ära blir det ju till Kristus som har besegrat honom. Kolosserbrevet har skrivit upp också. Där står det. Det är filkoll. Kapitel 1, vers 21. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender, också er har han försonat med sig. Tagit upp genom sin död, tagit upp er i sitt triumftåg. Så Paulus går i det där triumftåget. Sen kommer vi då vidare här i vers 14. Vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi sedtåg. Och så står det, genom oss överallt. Nej, som alltid för oss fram i Kristi sedtåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Och då kommer ni ihåg det som jag har pratat om och som jag har tjatat om så länge och som jag inte är övertygad om har gått in i alla fall. Men Paulus var ju hårt anfäktad av församlingen i Korint. Kanske som vi ser det nu då, till och med anklagad för att förskingra pengar. Och han kunde inte försvara sig. Och det han säger det är att han med sina svagheter och misstag och ändrade resplaner så är han ju ändå intagen i Kristus. Det kommer ni ihåg. Så han är intagen i Kristus med alla sina begåvningar och talanger och goda sidor. Men också med sina svagheter och sina sjukdomar och sin törntagg och alltihopa. Va? Allting är intaget i Kristus. Och så menar han att korintierna måste betrakta honom. Inte som en ofullkomlig människa. Eller en som har lurat dem eller ändrat resplanerna för att skoja med dem eller förskingrat pengar. Ni måste förstå att jag är i Kristus. Det ni säger emot mig, det säger ni mot Kristus. För Kristus och jag, vi är förenade. Och när jag predikar, och det kommer vi in på här senare, så predikar inte jag någonting eget. Jag förmedlar det budskap som Kristus har gett mig. Jag behöver inget rekommendationsbrev. Det spelar ingen roll liksom om min predikan tas emot eller inte tas emot. Jag är en Kristi väldoft var helst jag går fram. En del tycker att det är från död till död. Andra från liv till liv. Så han vill att vi ska förstå honom på det sättet. Och då tror jag inte alls att han menar det symboliskt. Jag ska inte fördjupa mig mer i det här. Utan hans världsbild är sådan. Att han lever i Kristus. Och därför kan jag säga här. Att han alltid går fram i Kristi segertåg. Oavsett vad som händer. Och han kan också säga att han överallt, vart han än går, om det är Troas eller Makedonien eller Korint eller på båten till Jerusalem eller vad det är, så sprider han Kristi väldoft. Överallt sprider sin kunskaps väldoft. Men alltså saken är ju den då att eftersom Jesus Kristus, när han gick här på jorden, inte bara fick applåder, utan också anfäktades och anklagades och också led rent fysiskt, inte minst då innan han korsfästes, så måste det med logisk nödvändighet bli så för oss som är intagna i Kristus. Vi kan inte skilja på Kristus och aposteln. Har de gjort så mot mästaren, vad ska de då inte göra mot den som är tjänare? Så han har hela sitt beskydd i Kristus och inte någon annanstans. Kristus blev gjort till ett syndaoffer och därför så, och till en syndabock. Och därför så måste också hans apostlar bli det. Jag brukar trösta bröderna när de hängs ut i media och sånt. Ja, men kära vänner, det ingår i vår kallelse, säger jag. Om samhället blir upprört, vem ska de ge sig på om inte prästen? Prästen är Guds utvalde syndabock också. Oavsett om man har gjort rätt eller fel. Det är liksom nedlagt i själva systemet. i själva skapelsen och frälsningen. Ni inte förväntar er någonting annat. Det ingår i spelreglerna. Och det är precis vad Paulus säger här. Och han säger att det är Gud som har gjort det här. Det är ju Gud som för oss fram i Kristi segertåg. Och det är Gud som genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Så det är Guds eget verk och det är därför det får sådana effekter. Så det anstötliga i den här paradoxen, det är ju att Gud visar sin makt och sin ära och härlighet genom att stå tillsammans med de lidande, de svaga, de utstötta. Och ju sämre och eländigare det är för oss människor, desto större blir Kristi makt. När jag är svag, då är jag stark. Det här är ju den paradoxen som de i Korint, för allt smör i Småland, inte kan förstå. Därför där är idealet den mänskliga visheten, den mänskliga styrkan, argumentationen hos filosoferna på Areopagen och så vidare. Det är de som har insikt, det är de som har gnosis, det är de som är väldiga, det är de som har inflytande. Och det här vänder sig mot Paulus. Paulus var ju inte sån. Han säger så här, om du tittar i första Korintierbrevet kapitel 4, redan där säger han. Första Korintierbrevet kapitel 4. Jag måste ta lite vatten här. Vers 9. Jag kan ta från vers 8 så får ni med hela paradoxen. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar. Så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist i segertåget. Som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen. För både änglar och människor. Ni ser bilden av triumftåget där. Så det här finns i Paulus världsbild. Och jag skulle vilja säga, nu har jag ju försökt förtydliga det här genom att säga att aposteln får räkna med det här. Men i förlängningen så är det nog någonting som gäller för alla kristna. För vi är intagna i Kristi kropp. Och vi är salt på jorden. Och vi är ljus i världen. Och vi ska inte sätta ljuset under skäppan. Gud förbjuder att någon sätter ljuset under skäppan. Men när vi är salt på jorden och har ljus i världen så ligger det i sakens natur att vi också blir ett skådespel för världen. Och som Paulus skriver här, och det måste ha varit hemskt tycker jag, men han skriver att vi är ett skådespel för världen och för änglarna. Alltså vi är verkligen ett skådespel också i den andliga världen. Därför att de där änglarna, eller den andliga världen, de ser och förstår inte Guds hemlighet. Och det var ju det han skrev om i kapitel 2 och 3, särskilt i första Korintierbrevet. De förstår inte det här. Och det är det han säger också om de som lever kvar i den judiska tron utan Kristus. Att det är som en täckelse. Man kan inte förstå. Först när täckelse tas bort i Kristus och omvänder sig i Kristus så kan de förstå det. Går inte förstå innan dess. Går inte förstå för vanliga människor i vår tid heller. Och nu skriver han det här och fortsättningen då till församlingen i Korint. Och församlingen i Korint som nu läser det här och hör det här som ni får höra. De måste acceptera förklaringen, världsbilden. Annars kommer de inte hitta varandra. De måste försöka förstå eller få förståelse för det Paulus talar om när han talar om den här paradoxen. För annars kan de inte bedöma Paulus på ett riktigt sätt. Annars kommer de att vara kvar på den här nivån när de håller på att diskutera ifall han har ändrat sina resplaner med rätta eller om han gjorde det för att han var feg. Förstår ni? De kommer inte längre än så. Och de måste också acceptera det han skriver om segertåget här. För kan de inte acceptera det eller ta emot det, hur ska de då kunna ta emot det evangelium man predikar? Kan de inte ta emot det ena, kan de inte ta emot det andra? Så hela hans trovärdighet hänger på att de här människorna nu förstår åtminstone något utav det här. Jag läste en andlig bok. Det finns något som heter andlig läsning. Det här är en andlig ökenfader som heter Cassianus. Och han kommer in då på undervisningen och så säger han så här, när han pratar med sina lärjungar i den här boken, att man kan bara ge lite i taget. Lite undervisning i taget. Han kan inte som läromästare där liksom servera alltihopa där, va? Jag kan bara ge lite i taget. För man måste förstå det. Alltså förstå det i den meningen. Ta emot det, försonas med det och vilja leva det. Jag sa det till konfirmanderna idag. Jag är konfirmander. De har fått lära sig nu att tiden är inne. Guds rike är nära. Men mer får de inte veta. De ska höra det här. Tiden är inne. Det är nu kristen tro gäller. Ni behöver inte höra mer. Ni kan få höra mer nästa gång. Det ligger ganska mycket pedagogik i det. Märker ni det? Så man kan väl kanske förstå om Paulus skriver det här nu först här. Att han inte har kört med det tidigare i första Korintherbrevet eller i den här disputen. Det hade inte funkat. Men nu är de där alltså att de behöver förstå att i slutänden. Ja, egentligen redan från början med det här triumftåget, men inte minst i slutänden. I slutänden så är det så här. Människan är ingenting. Gud är allting i alla. Så är det för oss också. Och att kunna bejaka det och leva med den tron, som en leva med den glädjen. Det är klart att inte bara min världsbild utan mitt liv blir förändrat. Sen så kanske vi hinner med det här också. I samband med den här romerska triumftågen så använder man sig av rökelseoffer till gudarnas ära. Men troligare är att Paulus använder sig av judisk vishet. För i den judiska visheten så hör rökelsen också hemma. Och där beskrivs, det här är visserligen ett citat från en av apokryferna, Jesus Syraks bok. Men ändock, Paulus levde ju med den och Jesus Syraks bok ingår i vår bibel också numera. Då står det så här i kapitel 24, vers 14 till och med 17. Som en palm i en gedde växte jag upp. Som rosenbuskar i Jeriko. Som ett ståtligt olivträd på slätten. Jag sköt i höjden som en platan. Som kanel och doftande kameltörne, som utsökt myrra spred jag vällukt, som galbanum och sjönagel och stakte, som rökelsemolnet i förbundets tält. Jag är som terebinten med det vida grenverket och mina grenar är härliga och sköna. Jag är som vinrankan med den sköna blomningen och mina blommor ger rik och härlig frukt. Det här kan man mycket väl tänka sig att Paulus, att det var levande ord för Paulus när han gick fram på sina missionsresor. Man kan ju se där, inte minst här på slutet då. Jag är som vinrankan och så vidare. Jesus har ju i samma bild, han tar om sig själv som den sanna vinstocken. Paulus och Jesus är förenade. Och vi som kristna är intagningar här också. Så bilden är tillämpbar också på oss. Nu står det så här, lite motsägelsefullt i vers 14. Att Gud sprider sin kunskaps väldoft. Och de där orden måste ju syfta på Jesus Kristus själv. Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Kristus är ju segerherren och han sprider sin kunskaps väldoft, sitt evangelium där han går fram. Men i vers 15 så säger Paulus, ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland de som blir frälsta och så vidare. Så i första ledet där så är det Gud som sprider sin kunskapsfält oft. Och det gör väl Paulus också förmodligen, som förkunnare så sprider han ju Guds väldoft. Men i det andra ledet så är han själv som är Kristi väldoft. Han är själv Kristi rökelseoffer. Så det är ett både och där, som ni märker. Och tanken är väl egentligen detsamma som tidigare, nämligen att alla vi kristna, apostlarna, alla vi kristna, vi är alltså inlemmade i Kristus och i evangeliet. Vi är så förenade med Kristus så att det kan sägas både vara att vi kan vara ett Guds redskap, men också att vi är, alltså vi sprider väldoft där vi går fram. För han är så förenad med oss. Och då tänker jag på detta med återigen att vi är ljus och att vi är salt. Har ni tänkt på det, att vi är det? Vi är Kristi vittnen, vare sig vi tycker om att höra eller inte. Om vi är bra vittnen eller dåliga vittnen, det är en annan sak. Men vi är vittnen. Och denna världens människor som inte ser Kristus och inte ser Gud, de ser hans kyrka, de ser hans församling. De ser oss. De läser oss som ett brev. Sen om de tycker om det de läser eller inte, det är en annan sak. Men vittnesbördet finns där hela tiden genom våra liv. Det finns tre ord egentligen i Nya testamentet som talar om att förmedla förkunnelsen. Det ena är ju då predika, kerysso. Det andra är ju didasko, undervisa. Och det tredje är att vittna, som heter på grekiska martyro. Att vittna med sitt liv heter martyrein. Och i den meningen så har vi alla en kallelse inom oss till martyrskap. Nämligen i den meningen att vi vittnar med våra liv, med vårt blod. Vi går i triumftåget. Vi går mot martyriet i den meningen. Mot avrättningen. Fullkomningen är det ju för vår del. Men vi vittnar med våra liv. Och det här är ju ganska påtagligt när man kommer till en sån plats som Nepal. Där många faktiskt blir martyrer. Inte så att det finns någon där nere, det inbillar jag mig inte för en sekund, som längtar efter att bli martyr. Men de är naturligtvis medvetna om att deras omvändelse till Kristus är ett vittnesbörd. Som alla i byn talar om. Man är ju medveten om att de här som har omvänt sig till Kristus, som har blivit förklarade kastlösa. Man kan inte hämta vatten ur samma brunn som de kristna. Det är det pris de har betalat. Så starkt är deras vittnesbörd. Vem förmår något sådant, fortsätter Paulusen. Och så är det inte av oss själva. Men det är Kristus som verkar i oss. Så starkt. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och nu ber vi att du ska låta ordet verka i vår gemenskap, i våra liv. Och vi ber om ögonsalva så vi kan se och förstå vem du är. Att vi kan lära känna dig bättre och bättre och så växa i frimodighet. Tack för att du har gett oss en frimodighetens ande. Herre, välsigna nu, beskydda var och en av oss och välsigna var och en av oss. Och tack för att vi får gå i ditt triumftåg. Att vi får tillhöra dig. Du är vår Herre. Amen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Andra Korinthierbrevet är det vi håller på med och det här var del 6. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Härefter så kommer sändning ifrån Radio MF.